Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Den här poddserien som tidningen Göteborg Direkt har. Jag heter Kai Martin, jag är nöjesreporter på tidningen. Och bredvid mig som allstädes närvarande har vi Mattias Axelsson som är tidningens historieexpert och som kan det mesta om det mesta. Framförallt om Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium och anledningen är ju att det i veckan är 50 år sedan som arenan invigdes. Men planen var ju egentligen att arenan skulle byggas väldigt mycket tidigare.
Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelade utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41 då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg för då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
Och det måste ju varit i samband då med Vallalabadet, tänker jag.
Ja, alltså det fanns ju med.
För Vallalabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
Ja.
Och dessutom, om jag inte missminner mig helt och hållet, så finns det ju en oerhört vacker Göteborgskarta tecknad lite, vad ska man säga, den är inte tredimensionell, men den är väldigt vackert tecknad i alla fall. Och där finns då en arena med, men Skandinavium heter den inte. Jag vet inte ens om den har något namn, för att just Skandinavium var ju ett namn som kom väsentligt mycket senare.
Ja, alltså vi brukar ju liksom leka lite med de här tankarna. Varför heter platser som de heter? Varför heter Magasinsgatan som det heter? Och varför har Järntorget fått sitt namn? Och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium, om man vill vara riktigt anglosaxisk av sig. Och precis som du säger så är ju det ett namn som kommer betydligt mycket senare. När jag slog i tidningsarkiven i anslutning till det här avsnittet så första gången som namnet Skandinavium nämns så är det i slutet på 1960-talet. Alltså när man gör för andra gången skulle man väl säga planer för att bygga den här arenan. För de här första planerna på Vallhalla inomhusarena, de lägger man ju lite grann i malpåse under 1950-talet. För ekonomin i Göteborgs kommun är inte på ett sånt sätt att man kan bygga en arena. Utan man bygger det är ju då Vallhallabadet i mitten på 1950-talet. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Vi har ju 48 år tidigare så firade vi det stora 300-årsjubileumet 1923. Och då har vi ju en mängd byggnader som byggs i anslutning, eller platser här i Göteborg som byggs i anslutning. Vi har Liseberg, vi har Svenska mässan, jag tror att...
Götaplatsen.
Götaplatsen inte minst. Så vi har ju mycket som händer i Göteborg i samband med 300-årsjubileumet. Och 350-årsjubileet blev kanske inte riktigt lika storslaget, men man har ändå ganska mycket planer och det händer ganska mycket under 1971 som då är 350-årsjubileumsåret. Bland annat så börjar man redan på nyårsnatten i Kanal 1:s nyårssändning. Till skillnad från vad det brukar vara, brukar ju vara från Skansen och ringningar från Skansen och läsandet av nyårsklockorna, så har man faktiskt fyrverkeri och en stor nyårskavalkad ifrån Göteborg på nyårsnatten 1971. Och det blir som en inledning av det här stora 350-årsfirandet. Och en av höjdpunkterna det är ju att man ska bygga den här stora Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena. Den ska ju då, tanken är att den ska ha sin invigning i maj 1971.
Ja, det klarade de ju. Och den började byggas 1969.
Ja.
Så att de höll ju byggplanen, men...
Man höll inte budget.
Man höll inte budget, och sen så höll man väl inte kvaliteten heller de här invigningsdagarna som var tre, va?
Ja, det var den 18, 19 och den 20 maj 1971 så har man invigning. Och då tänker man ju sig att det här ska vara en storslagen invigning. Och man hade ju stora planer. För det första så hade ju... Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet. För när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
Den detaljen.
Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är, jag pratade med mina golvläggarkollegor på det gymnasium jag jobbar på, det är sånt som man inte använder längre, utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Men det slapp vi undan.
Och detta var innan Kiss alltså.
Ja, men det som då är själva invigningen de här dagarna. Man har ju slagit på ganska stort med att Lars-Gunnar Björklund och Pekka Langer håller i själva invigningen. Sen har vi ganska mycket artister. Vi har, vad heter hon, Josephine Baker, heter hon så?
Stämmer.
Och sen har vi Lasse Dahlqvist, Egon Scherman är här.
Och man givetvis får inte glömma bort då, Lasse Dahlqvist skrev ju signaturmelodin det här året. Du är välkommen till Göteborg, till ett glittrande glatt Göteborg, ja, och så vidare.
Att vi har en sångare med så vi slipper lägga in ljudbilder där. Skrev han den 1971?
Den alltså, skrev, det är alltså 350-årsjubileumssången.
Ja, spännande.
Och den lever ju kvar, det tycker jag är så vackert. Mm. Det är ju en klassisk Lasse Dahlqvist-låt. Men
trots att Lasse Dahlqvist och att vi hade Stellan Bengtsson som skulle spela pinge, så att vi hade Lars-Gunnar Björklund och Pekka Langer, och vi hade landshövdingen som skulle här och invigningstala. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Så och beskrivningen i pressen i samband med invigningsdagarna, den är ganska nedslående. Det är ganska hårda sågningar i GT och GP till exempel. Alltså från de här invigningsdagarna, så att under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971, för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar 4 föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavien sen genom, alltså, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. För bara några veckor efter succén med Aida så är ju Johnny Cash här och spelar. Jag tror att det är den 11 september 1971. Och i tidningarna dagen efter så står det att det är drygt 14 000 besökare. Sen har man skrivit ner de siffrorna lite i den officiella statistiken.
Och det är ju lite spännande då du säger att det skulle vara då den 11 september som Johnny Cash var. För att enligt mina anteckningar så var då publikrekordet satt då 12 ja. I september.
Dagen efter.
Och då var det en match mellan Tre Kronor och Tjeckoslovakien. Och där var jag.
Och då satt du bara en liten...
Nej, där satt man inte, utan då stod man, för det fanns ståplatsläktare. Ja. Och det var det som gjorde att de då kunde ta 13 963. Och jag var väl den nummer tredje där, tror jag, på 63. Jag minns inte hur matchen gick.
Det blev 3-2 till Tjeckoslovakien.
Du ser, men vad jag däremot minns är att landslagscoachen Bill Harris, amerikan som ledde Tre Kronor under den här säsongen, i någon paus på något sätt så balanserade han på sargkanten. Och det var ju helt häpnadsväckande. Jag har aldrig sett något liknande. Jag har aldrig sett det vare sig före eller efter. Men där gick han och balanserade på sargkanten innan han hoppade ner och spelet fortsatte. Mm. Det är mitt starkaste minne av den matchen.
Och då var du alltså här när publikrekordet för ett idrottsevenemang i Skandinavien. För sen har det ju varit konserter som har varit fler besökare.
Precis. Och Whitney Houston har ju det stora publikrekordet. 14 606. Helt galet. Scenen låg i mitten. Och detta var 1988, 29 maj. Så att det är ju lite jubileum på det också. Mm. Och det har de ju aldrig kunnat bräcka.
Nej. Och det är ju den här matchen mot Tjeckoslovakien, och det var en del av ett dubbelmöte man hade spelat i Stockholm den 11 september. Men det är precis som du säger, det är väldigt intressant här att man ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in, alltså närmare 13 900 någonting. Och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det, att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här i
och
Skandinavien.
Och frälsningsmöte. Jag var på Billy Graham, jag tror det var 76, var jag och hörde honom hålla en predikan för ett utsålt Skandinavium. Fantastiskt märkligt att vara där. Och jag har sett Olof Palme och Torbjörn Fälldin. Jag undrar om inte det var samma år också.
Det är 1976 där. Valrörelsen på hösten.
Ja, precis.
Där,
så då var jag där och lyssnade på de här två politikerna som skulle försöka bräcka varandra i förträffligheter.
Nej, men så Skandinavium har ju verkligen genom år, från det att det invigs då 1971. Sen är det ju under sommaren 1970, det glömde jag nämna, men jag kommer tänka på det nu när du sa det här med veckasmöte och Billy Graham. Det är ju någon annan sån religiös, något stort religiöst möte under sommaren 1971 i Skandinavien som också drar väldigt mycket publik, som liksom blir den första stora grejen i Skandinavien där det faktiskt är ganska mycket publik. Men jag funderar lite på det. Jag tänkte, hur ska vi ta oss an det här ämnet? Och du har ju betydligt fler minnen personligen, tror jag, från Skandinavien. Jag flyttade ut till Göteborg i slutet på 90-talet och har ärligt talat inte varit jättemycket i Skandinavien. Jag har varit och sett några hockeymatcher, varit på lite konserter och så vidare. Men jag tänker om vi ska ta och lista de bästa minnena utifrån vad vi kommer ihåg och saker som har hänt här i Skandinavien. Jag vet att du hade svårt att få ihop fem, eller inte, du hade inte svårt att få ihop, du hade svårt att begränsa dig.
Nej, jag har svårt att begränsa mig. Alltså mina minnen är ju väldigt starka. Vi var ju inne på hockeyn innan här och jag har ju sett otroligt mycket hockey. Där är det ju väldigt svårt att välja någonting. Jag jobbar ju som sportreporter på GT ett tag. Så jag satt högst upp och fick springa längst ner för att göra intervjuer. Oerhört ansträngande, kämpigt, men samtidigt är det också väldigt kul att se de här matcherna. Men jag har ju dessutom spelat ishockey i Skandinavien. Och det kom sig av att jag spelade ett lag som hette Mölleke Pixbo Hockey Club, MPHC. Och säsongen 78-79 så hade vi ingenstans att spela. Och då ordnade Göteborgs ishockeyförbund så att vi fick spela alla våra seriematcher i den här arenan. Den här stora, gigantiska arenan. Fascinerande. Det var ju helt tomt. Men det var
inte så mycket publik som det brukar vara när Frölunda spelar.
Verkligen inte. Så att jag har spelat seriehockey här och jag har spelat långt därefter också. Och jag har spelat mycket hockey här. Så sporten är ju naturligtvis viktig. Men någonstans känslomässigt ändå så är det ju musiken. Mm. Jag var väl inte riktigt på tårna då de här konsertarrangemangen drog igång. Vi hade ju, Aida var jag definitivt inte på. Jag borde ha varit på Hair till exempel, som var väl den första musikalen i 72. Och sen som följdes av Jesus Christ Superstar, som jag älskar men inte kom iväg på av någon anledning. Det dröjde faktiskt till Deep Purple 83, 11 december. Men då hade Ian Gillan hoppat av, som jag tyckte så hemskt mycket om. Sen följde det på med en räcka av konserter. Jag har sett Lou Reed maj 74. Otroligt bra konserter. Det var ju den här Rock'n'Roll Animal-turnén. David Bowie 76, och han var ju här 78 också om jag inte minns fel. Tänk bara att gå och titta på Frank Zappa 21 januari 77 för att några dagar senare titta på ABBA. Mm. Alltså vilka möjligheter, vilket liksom utbud som det har varit. Alltså så att det begränsar sig till fem, det känns så snuttigt.
Du kan inte göra det.
Nej, det går inte. Och jag har sett Queen här 77, då de liksom var precis i blomningen av sin karriär. Men det som jag ändå tycker som kanske är mest fascinerande i hela den här minnesbanken, det är ju de här Göteborgsartisterna som har kommit hit, som tallar och sett vad det nu är, Kiss och Iron Maiden, för att sen själva stå på scen här. Du har In Flames som liksom har ju gått från spelningar på Valvet till kåren för att sen stå här. Alltså jag tror, jag är inte riktigt hundra, men jag tror att deras första konsert som huvudakt var 13 december 2009. Alltså smockat med folk hur fräckt som helst. Alltså en göteborgsakt, men det går ju inte då att undvika Håkan Hellström som liksom började på Jazzhuset och sen gjorde en vinglig konsert i Bragebacken i slutet på juni 2001. Som liksom 12 april då 2008 var det, så står han för första gången på Scandinavium-scen. Och det är ju smockat. Mm. Det är hur mycket folk som helst. Och om jag kommer ihåg det rätt så skulle han egentligen ha spelat i Lisebergshallen. Mm. Men det var bokat av, om det var något...
Det var någon handbollsmatch.
Någon handbollsmatch eller något sånt där. Så liksom, ja, men vi chansar där. Och han trodde ju inte på det själv. Nej. Men han är ju inte dummare än att han tar chansen. Ja. Och han är ju förträfflig med att möta en stor publik.
Det är lite som när han skulle spela på Slottsskogsvallen egentligen, och så får man flytta det till Ullevi istället, så blir det publikrekord där.
Precis. Men man ska ju heller inte glömma av Mia Skäringer.
Hon är väl den som har rekord i flest utsålda föreställningar.
Ja, alltså, det är ju helt otroligt. 2019 då, så hennes föreställning... drar alltså totalt 55 000. Mm. Det är ju helt häpnadsväckande. Mm. Nej, det är inte häpnadsväckande, det är fel ord. För det var en jättebra föreställning. Även om jag som man satt och hukade mig för liksom för de här verbala slagen för att vi uppträdde så risigt mot kvinnor. Men det var en otroligt stark föreställning var det.
Men du har inte nämnt några sportevenemang, mer än lite hockey där. För jag skulle vilja lyfta några sportgrejer. Förutom om jag skulle liksom lyfta ut grejer, nu är ju det här egentligen före min tid, utan saker som jag på något sätt har en relation till ändå, för jag tycker att det verkar vara häftiga saker, så skulle jag vilja nämna ANC-galan 1985, som är väldigt stor. Och det är ju spännande på det sättet att, ja, men 1985, det är väl på hösten, kan det vara i oktober, november någonstans där, jag kommer inte exakt ihåg. Jag vet att man spelade den på tv sen, Lucia-natten 1985.
Det var två kvällar, så 30 november var jag på den andra.
För det som är spännande där, det är ju just att man lyckas göra den här bryggan mellan någonstans den progressiva musikrörelsen och den kommersiella, i att de som drar i det, det är Mikael Wiehe och Thomas Ledin.
Helt alltså, motsatt.
Som någonstans, ja, men du har Ola Bandola, ja. Malmö, du har Thomas Ledin som är väl svärson till Stikkan Andersson, som är den liksom någonstans symbolen för den kommersiella. Och sen har du också Tommy Rander som drivande här, som någonstans Göteborgs proggens nestor i det hela. Och Olof Palme är här och talar, och det liksom berget till för att flyttas. Och det jag var ju 7 år gammal, så jag såg inte den här, men jag har sett den i efterhand. mitt starkaste minne från den kvällen, eller de kvällarna, det som sen har visats på tv, det är ju när Mikael Wiehe och Björn Afzelius står med varsin gitarr på varsin sida om Joakim Tåström, som liksom slingrar sig på sitt karaktäristiska sätt runt mikrofonen. De gör en fantastisk version av Hoola Bandoolas Fred, som ju sen Imperiet gjorde en cover på den skivan som jag, är det Blå Himmel Blues som kom 1985. Fantastisk version. Nu har de här två gamla proggfarbröderna som står stilla med sina gitarrer, och så har du Punk Tåström som slingrar sig. Det är fantastiskt.
Ja, nej, men det är ju det. Alltså, Scandinavium är ju öppet för så mycket. Jag har ju sett både handboll och innebandy här. Sävehof var ju riktigt vassa ett tag, så de spelade ju Champions League. Så jag har sett rejält tuffa matcher här. När kan det vara? 2012, 2013 någonting. Så att arenan är ju möjligheternas arena.
Ja, och där ska man ju flika in, för att jag har ytterligare två sportevenemang som skulle vilja liksom lyfta och få se om du har någon relation till det. Davis Cup-finalen 1984, Sverige-USA.
Då satt jag och tittade på den på tv.
Ja, för det man gör då, för då bygger man ju om Skandinavien till en tennisarena istället. Och då ska man komma ihåg att Davis Cup, det är ju någonstans, vad kan man säga, lag-VM i tennis. Det är Sverige har kommit till finalen, och före 1984 så har Sverige vunnit Davis Cup en gång på 70-talet när Björn Borg spelar. Men nu har vi ju någonting på gång. Mats Wilander har vunnit Franska Öppna 82, han har vunnit Australian Open i början på 80-talet. Men USA, det är ju liksom totalt dominerande supermakten inom tennis. John McEnroe är världsetta, Jimmy Connors är världstvå, Peter Fleming och John McEnroe liksom är världens bästa dubbelpar. Och de kommer då till Sverige och ska spela final. Och då gör ju svenskarna här genidraget att man lägger in grus här inne. Och det gillar ju inte amerikan. John McEnroe blir svinförbannad på att de ska lägga in grus. För det är ju ett långsamt underlag. De är ju vanliga, de vill spela på hardcourt. För det passar liksom den här aggressiva spelstilen som amerikanerna har. Och 1984 så spelar man då finalen. Första matchen går mellan Henrik Sundström och John McEnroe. Henrik Sundström vinner med 3-0 i set. Även om första setet går till 13-11, ganska långdraget, så blir de andra två seten en ganska enkel match för Henrik Sundström. Och sen är det Jimmy Connors mot den svenska stjärnan då, Mats Wilander. Och Mats Wilander gör ju processen kort med Jimmy Connors. Han vinner i tre raka set, och Jimmy Connors är ju svinförbannad. Han skäller på domaren. Jag ska inte säga vad det var han sa, för han säger riktigt fula ord till domaren. Han skäller ut sin förbundskapten Arthur Ashe. Så efter första dagen då så leder ju Sverige med 2-0, och sen är det dubbel. Då spelar Stefan Edberg och Anders Järryd mot Peter Fleming och John McEnroe. Och där vinner ju också svenskarna. Jag tror att Peter Fleming gör ett dubbelfel i egen serv när svenskarna har matchboll. Och då har ju Sverige gjort en ointaglig 3-0-ledning, vinner sen totalt med 4-1. Och man har liksom förnedrat supermakten i USA, och då gör man det här i Skandinavien. Man lyckas bygga om den här arenan, lägga grus på tennis, som en tennisplan här inne.
Och det fina är ju att Sverige premierar ju sig med en god laganda. De var ju väldigt överens, visste att de tillsammans var starka.
Väldigt till skillnad från
till skillnad mot Connors och McEnroe, som hatade varandra och inte kunde prata med varandra. Nej. Så att det är klart att det var otroligt häftigt. Jag såg ju detta på tv då.
Sen har vi ju kortbane-VM 97, när man lägger in
en bassäng
här, alltså helt, 25 meters bassäng. Ja. Och det är också fantastiskt. Om man tittar här, liksom, där vi sitter precis här vid, vad säger man, ringside,
ja, precis.
Och här har det liksom, alltså, det har varit Håkan Hellström har spelat här, Kiss har spelat här, Iron Maiden har spelat, det har varit hockeymatcher, det har varit tennis, det har varit simning, och framförallt, och det jag kanske skulle sätta upp som den absolut häftigaste grejen, det är ju 2 år innan jag föds, och du har redan varit inne på det, det är ju valdebatten mellan Olof Palme och Torbjörn Fälldin 1976. För det kommer ju liksom i ett läge, Socialdemokraterna har styrt Sverige i 40 år, de har liksom haft regeringsmakten sedan 36, och det är ju någonstans oöverträffat i en demokratisk stat att ett parti har styrt ett land så länge. Men här på 70-talet, det hände ju grejer i Sverige. Ingmar Bergman blev skatteflykting, Astrid Lindgren skriver sin Pomperipossa-insändare om 102% marginalskatt. Han transportbasen Hoffa fastnar på ett foto nere från Arbetsgivarföreningens semesteranläggning fascist-Francos Spanien. Så det är, liksom, det är mycket som talar emot Socialdemokraterna. Men då kommer ju Olof Palme, statsminister för Socialdemokraterna, hit. Och Torbjörn Fälldin, som är liksom den tydligaste utmanaren från den borgerliga sidan. Han är Centerpartiets partiledare.
Och en väldigt sävlig person, till skillnad mot Olof Palmes mer hetsiga retorik.
Och tittar man, jag har ju sett den här debatten i efterhand. Den finns, jag vet inte om den finns på Öppet arkiv eller om det är på YouTube. Den ligger, så man kan ju titta på hela den här debatten. Och man ser, det är ju två helt olika personligheter på någonstans. Precis som du säger där, det är den rappe Olof Palme. Han är retoriskt oerhört skolad. Han vet precis vad han ska säga. Han förnedrar ju Torbjörn Fälldin i debatten. Och Olof Palme hade ju med sig en hel stab av medarbetare som hjälpte honom under debatten och som skickade lappar och gav honom goda råd och argument. Torbjörn Fälldin hade en person med sig som skulle hjälpa honom.
Och sin pipa.
Ja, och sin pipa. Och Torbjörn Fälldin ger ju ett väldigt, han ger ju nästan ett bortkommet intryck i den här debatten när de är här i Skandinavien. Och i efterhand har du berättat att de som var på plats här i Skandinavien, för dem var det självklart att Olof Palme, han hade vunnit den här debatten på knockout. Han hade liksom varit överlägsen. Det var liksom både så sossar och centerpartister överens om som var på plats. Problemet var ju att den här debatten tv-sändes och de allra flesta svenskar såg ju den här på tv. Och där föll sympatierna snarare på Torbjörn Fälldin. För att de tyckte att Olof Palme gick på alldeles för hårt. Just det här att han nästan förnedrade Torbjörn Fälldin. Och sen vet jag inte om det är den här debatten i Skandinavien 1976 som gör att Socialdemokraterna förlorar makten i valet 76. Men det är väl kanske inte omöjligt att det är en bidragande orsak. Och då var debatten just här i Skandinavien för tusentals hängivna lyssnare.
Och de som inte var här var ju framför tv-apparaten. För det var ju så på den tiden. Det var två kanaler och man var rätt duktig på att titta på tv.
Mm. Och det, jag tror att det är liksom egentligen det enda tillfället vi har haft och liksom kommit nära någon form av amerikansk presidentvalsdebatt. Vi har haft liksom två tydliga statsministerkandidater. Och sen en annan politisk grej som jag bara måste nämna som jag inte kände till. Jag brukar alltid lägga upp på Facebook så här, innan ett sånt här program och se om jag får lite tips och idéer. Och då var det en Facebook-kompis som beskrev om den här rörelsen Stoppa Operan. Jag vet inte om du har hur bekant du är med.
Jo, men det var ju varit rätt populär.
Ja, det är slutet på 70-talet, typ 77 någonstans. Och det är ju framförallt då rörelsen kring KPMLR och Proletarens FF. Och Sven Wollter är ju en av deras liksom tydligaste profiler. Han skriver en del debattartiklar. Och det handlar ju om det här att man någonstans vill sätta stopp för ett bygge av ett operahus i Göteborg. Man tycker inte att det är den här liksom någonstans yttersta symbolen för det finkulturella. Det passar inte hemma i en arbetarstad som Göteborg. Så då samlar man 100 000-tal namnunderskrifter och det här avslutas med ett jättestort möte här i Skandinavien där man då driver den här frågan om att stoppa operan. Och man lyckas ju att stoppa operan åtminstone tillfälligt. För sen, jag kommer inte exakt ihåg när operahuset byggs här i Göteborg.
Nej, det är ju in på 90-talet. Så att,
du är på 70-talet så lyckas man i alla fall stoppa. Då hade man ett stormöte här i. Sen har jag faktiskt själv varit på en föreläsning med under bokmässan. Jag vet att Noam Chomsky var här och hade någon. Det var ju när han hade sin liksom peak någonstans i slutet på 90-talet, på 00-talet. Han är ju egentligen lingvist, Noam Chomsky, men väl framförallt känd för sin alltså vänsterkritiska ståndpunkt gentemot amerikansk utrikespolitik. Och då skulle han hålla en föreläsning under bokmässan och den blev ju så oerhört populär. Det var ju så många som ville gå och se den, så då flyttade de den hit till Skandinavien. Så han satt någonstans här på en scen och sen så var halva Skandinavien fyllt med bibliotekarier och annat löst folk som vill lyssna på Noam Chomsky.
Ja, det är underbart. Och vi har ju dessutom då evenemang som är lite crossover där vi har haft filmfestivalen som har visat film där Göteborgs symfonikerna har spelat till filmerna. Och filmfestivalen var ju för övrigt här som det senaste kulturella evenemanget under den här lockdown-tiden. Där de visade en film som jag just nu inte kommer ihåg vilken det var, men det var en person i publiken.
Ja, det är ju fascinerande. Är det publikrekord fast tvärtom?
Det måste ju vara så, eller hur?
Whitney Houston hade 14 000, filmfestivalen hade en besökare.
Precis. Ja, det är vackert.
Och det är ganska fascinerande när man cyklar förbi här nu på väg hit. Så idag så används ju Skandinavien som en vårdcentral där folk kan gå och vaccinera sig mot covid. Så det finns ju onekligen många användningsområden för den här 50 år gamla arenan.
Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om vad som har hänt här under de här 50 åren. Men någon risk för att det blir ytterligare 50 år med Skandinavien lär det ju inte bli. Utan det handlar ju lite grann om att Skandinavien sjunger sin svanesång, eller hur? Det finns planer för en ny arena.
Ja, man har ju beslutat att den här 50 år gamla arenan ska försvinna och att man ska bygga en ny arena här på samma plats som Skandinavium har varit tidigare. Exakt vad som händer och vad som blir, det jag vågar inte gissa kring det, för det har ju beslutats som saker. Linbanan skulle ha byggts och så, det blev ingenting av. Så att man ska vara försiktig med att säga vad som faktiskt kommer att hända, men att Skandinavien så kvar 50 år till, det kan vi nog lova att det kommer inte ske.
Nej, och då är det ju lite intressant också apropå jubileumet som är nu då, 400-årsjubileumet, så fanns det ju en from förhoppning om att det faktiskt skulle stå klart en ny arena till nu 2021. Men det vet vi ju att så har det inte skett. Innan vi ska avsluta detta så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju förutom utseendet så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orangea färgen?
Ja, alltså den orangea färgen är ju lurig, för den tycker man ju, eller tyckte man ju bara, och den fick ju mycket kritik när Skandinavien invigdes 1971. Dels var det namnet man kritiserade. Man tyckte det var töntigt att ha ett sånt här någonstans internationellt namn. Men man tyckte också att färgen var lite fånig. Och det är arkitektkontoret som ritar Skandinavien. Så när man ska bestämma, för från början så ville han, den danska arkitekten som ritar Skandinavien, han ville helst att den skulle byggas liksom i glas och väldigt liksom avskal. Han var funktionalist. Men istället så blir den här, vad heter det, korrugerad plåt istället. Och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För här i början på, slutet på 60-talet, men på 70-talet så är ju orange en ganska populär färg. Den har väl inte riktigt överlevt tidens tand, men här 1900, slutet på 60-talet, men på 70-talet så var det den färgen som de på arkitektkontoret tyckte var den snyggaste. Så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006 som man målar om den i den här silverfärgade istället.
Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet. Det går att läsa en artikel om Skandinavium i Göteborg direkt, så håll utkik för den, efter den. Och vi återkommer med nya spännande platser i våran poddserie. Tack och hej!
Tack så mycket!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.